När jag planerade den här gudstjänsten så hade jag bland annat Lydia och Maria som tyvärr är sjuk idag som till hjälp. Och jag kan säga att jag har inte bestämt så mycket. De var väldigt, väldigt taggade. Så ett tag trodde jag inte att jag skulle få predika heller utan att de skulle göra allt. Men de var väldigt tydliga i alla fall med vad temat skulle vara. När jag frågade när vi satt hemma hos mig, vad vill ni att de ska ta med sig, alla som kommer på gudstjänst den här söndagen? Vad vill ni att de ska ta med sig liksom hem? Vad vill ni att de ska komma ihåg? Så sa de att Jesus aldrig lämnar oss, att han alltid är med. Så den rubriken har jag blivit tilldelad och fått fundera på och tänka över. Och om ni tycker att jag liksom pratar bort den, så kom ihåg det i alla fall. Att Jesus lämnar oss aldrig. I torsdags så var det Kristi himmelfärd. Vi har haft en lång helg och för de flesta av oss, så inte jag då som jobbar i kyrkan, men för de flesta av er andra, så tycker man om den här helgen just för att man är ledig. Det är en lång helg. Många skolor, vi har Ester och Vilma och några fler iväg på klassresa. Det är ganska vanligt att man passar på att göra sådana här långhelger. Och den här högtiden infaller alltid 40 dagar efter påskdagen. Och som man hör på namnet så firas den alltså till minne av Jesu himmelsfärd, Kristi himmelsfärd. Och jag tänkte predika utifrån den texten som finns i Apostlagärningarna. Det är Apostlagärningarna kapitel 1. Och så ska jag läsa från vers 6 till 11. För att få lite sammanhang så har alltså Jesus dött på påsk och han har uppstått och sen gått och levt tillsammans med lärjungarna och undervisat dem i 40 dagar efter sin uppståndelse. Det här är alltså den 40:e dagen efter att han har uppstått och han har tagit med sig sina lärjungar till Olivberget. Och den här texten berättar om deras sista ögonblick tillsammans. Jesus sista ord till sina lärjungar, vad som händer när han försvinner. Så vi ska läsa. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, sedan stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: Ni män från Galileen, varför står ni och ser upp mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Det här är alltså texten som jag ska predika utifrån. Och vi börjar från början helt enkelt. Och så ska vi jobba oss igenom den. Och så har jag lite reflektioner som jag har gjort under tiden som jag har läst och funderat på det här. Vi kan börja med vers 6 där, då de säger: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Det här är alltså lärjungarna som frågar i princip så här: Jesus, när ska du störta romarriket? Är det dags nu? Nu har vi liksom gått och väntat. Lärjungarna, de kom från en tradition där Messias, alltså frälsaren, skulle, man trodde liksom att när han kommer så kommer han att rent fysiskt återupprätta Israel. Alltså att rent fysiskt störta romarriket och att han kommer att rent fysiskt bli kung. En fysisk politisk ledare. Och trots att de nu har levt med Jesus under faktiskt några år och liksom gått vid hans sida varenda dag, lärt sig av honom, så här sista dagen liksom rent tillsammans med honom, så tror de fortfarande att Jesus är en person som kommer bli en politisk ledare, liksom, som kommer starta romarriket. De har inte förstått riktigt att det rike och den upprättelse som Jesus pratar om först och främst handlar om liksom upprättelse från synd. om att Guds rike ska komma och Jesus störtar synden när han dör på korset. Liksom. Trots att de har sett honom dö på korset så förstår de inte riktigt vad som hände då. Utan de väntar på att liksom, det ska hända rent fysiskt, att romarriket ska störtas och att Jesus ska bli kung. Och jag tycker att det är ganska intressant. Jag tycker till och med att det ger lite hopp för mig. För att om de nu som har levt så tätt in på Jesus och hört hans undervisning och liksom på något vis varit så nära honom inte alltid fattar, så lämnar ju det lite utrymme till mig också att det faktiskt, jag behöver inte förstå allt. Det är min första reflektion i den här texten. Att ibland så förstår vi inte alltid vad Gud menar. Ibland så förstår vi inte alltid var han är någonstans, som ni såg i dramat i början. Ibland så förstår vi inte alltid, vi kan missuppfatta hans löften och hans ord till oss. Jag vet när jag skulle börja jobba här, det är ett väldigt enkelt exempel, men då behövde jag någonstans att bo. Och jag letade lägenhet. Och det dök upp en lägenhet, bara liksom här uppe, alldeles ovanför Nola skolan. Och jag tyckte att det var ju skitbra lägenhet, 50 kvadrat. Det var visserligen ganska hög hyra, men jag tänkte liksom att det är så nära liksom. Det är en etta, ganska stor, nyrenoverad. Det är ju så hur bra som helst. Den här lägenheten är verkligen till mig. Och så fick jag tag på han som mäklaren och skulle få komma och titta på den. Jag skulle höra av mig veckan efter. Och veckan efter kom och han svarade inte. Alltså han är helt omöjlig att få tag på, den människan. Inte på mail, inte på sms, inte i telefon. Alltså det går en vecka och jag får inte tag på honom. Och jag börjar få lite, men hallå, vad är det här? Det här är ju helt sjukt, det här är min lägenhet. Vad händer? Och så kommer jag till Andres familj i Ullånger. Och en vän till deras familj säger så här, nej vet du Lina, det där är inte din lägenhet, du ska inte ha den. Den är inte alls rätt för dig. Liksom. Den är alldeles för dyr och vad det nu allt var. Och jag bara, nej, ursäkta, men nu har du fel. Det där är visst min lägenhet. Jag ska ha den här lägenheten. Och jag liksom gick där och bara, men varför händer ingenting? Var är du Gud? Varför svarar han inte i telefon? Varför får jag inte tag på människan med lägenheten? Liksom? Och så gick det någon dag efter att hon hade sagt det här. Och så träffade jag Bengt-Erik. Som hade en kontakt som hade en mycket bättre lägenhet till mig. Och det är ett jättesimpelt exempel. Men alltså jag vet att Gud har lovat att han ska förse mig. Det visste jag. Jag kunde stå på det löftet. Men jag trodde att det var på ett annat sätt. Jag trodde att det var... Jag visste att liksom han kommer ge mig en lägenhet. Men jag hade liksom en bild i huvudet att det skulle vara den här som jag hade hittat. Och via den här mäklaren. Och när det inte blev så blev jag jätteförvirrad och tänkte liksom att ja, men det är ju kört. Jag kommer ju få pendla från Ullånger och bo hos mina svärföräldrar. Det är bara så. Men Gud, han liksom hade ju en annan plan än så. Jag fick min lägenhet precis som han har lovat liksom, att han ska förse oss. Men på ett helt annat sätt än vad jag trodde. Så det är ett väldigt lätt exempel. Alltså, ibland så har vi en bild i huvudet av hur saker ska gå till. Vi har en bild i huvudet av hur Gud ska komma och liksom upprätta situationer som vi är i. Och så bara händer det inte. Och man undrar, men Gud, var är du? Du är inte här. Det kan ju ofta tyvärr bli slutsatsen. Att nej, men okej, han är inte här. Men han är det. Det är bara det att han ofta jobbar lite annorlunda än vi. Och så kommer vi till vers 7. Och det är fantastiskt ändå. Där står det så här att Jesus svarade lärjungarna då. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fader i sin makt har bestämt. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Här står det inte liksom, ni vet inte vilka tider eller stunder Gud har bestämt. Utan det står, det är inte er sak att veta. Det är faktiskt olika. Det är inte bara ett konstaterande att ni inte vet. Utan det står att vi behöver inte veta. Det är ingen som någonsin förväntar sig att vi ska veta. Det är inte vår sak att ha koll. Det är Gud. Vi vet inte. Det är så det ska vara. Helt enkelt. Tyvärr. Alltså det är ju ofta ganska jobbigt. Så är det ju. Man önskar att man visste allting. Det vore ju mycket skönare kan man tycka. Men det är inte våran sak att veta. Gud är den som har koll. Gud är den som har överblick liksom över alltihopa. Och det är så det ska vara. Det vi ska göra, det som förväntas av oss på något vis, är som sagt inte att vi ska veta, utan det kommer i versen efter. Där står det så här: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När jag har gått och förberett den här predikan så har jag tänkt så här: ja, men just det är ju så. Det är ju uppdraget. Det är det som förväntas av oss. Att vi ska liksom gå ut och bli vittnen. Och så sen så bara, ni har suttit igår kväll efter 7:30 med ungdomarna och i morse bara, alltså det är något som inte stämmer. Det är något som inte stämmer med den här poängen. Jag får inte riktigt till det. Vad är det för något? Och så ser jag det. Det är faktiskt ett jättelitet magiskt ord. Jag hade läst så här: men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Men det står inte så. Det står så här: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och jag läser, jag tycker att det är väldigt stor skillnad. Uppdraget blir liksom för mig inte att gå ut och bli vittnen, utan att bli, vara vittnen, det blir en frukt av att den helige ande har kommit över oss. Så jag helt plötsligt så tolkar jag det så här, läser jag den versen, att den helige ande ska komma över mig och jag ska få kraft. Vare sig jag är ett vittne eller inte så kommer det att hända. Inte för att jag ska vara ett vittne först och främst, utan för att Gud har gett mig den helige ande och han vill ge mig kraft. Och sen som en frukt av det så går vi ut. Alltså jag vill inte läsa, ibland så blir det så lätt att läsa versen med fokus på den här andra delen. Att vi ska gå ut och bli vittnen i hela Jerusalem och Samarien. Eller Judén och Samarien stod det till och med. Ja. Men om man lägger liksom tyngdpunkten på den första delen. Att den helige ande ska komma över oss och vi ska få kraft. Då blir det på något vis, i mitt huvud i alla fall, nu får ni hänga med. Jag har haft några dagar på mig att processa det här, så att det är lite orättvist för er. Men då blir uppdraget, som är väldigt enkelt, för det är ju någonting som jag ska få, att få den helige ande. Så uppdraget blir i princip så här. Tack för att jag får den helige ande. Fattar ni? Alltså uppdraget blir inte, nu ska jag gå ut. Utan uppdraget blir att säga, tack, kom helige ande. Och så får jag kraft. Och sen när jag har fått det så känner jag, wow, nu vill jag ju gå ut. Det blir liksom en helt annan sak. Det tar bort lite press, känner jag i alla fall. Och som jag oftast brukar, jag har en tendens att ofta landa där i mina predikningar. Jag brukar försöka göra en större poäng än så, men alltså det enda som förväntas av oss, det enda Gud vill ha av oss, det är vår närhet. Vår tid. Det är det han först och främst önskar av oss. För jag börjar tänka så här, men hur får man den helige ande då? Alltså om jag nu ska ta emot det, hur gör jag det? När gör jag det? Men det är ju i mötet med Gud. Den helige ande står i Bibeln att liksom, den som tro på Jesus och ta emot honom i sitt hjärta, den har han, den helige ande. Alltså det är liksom i mötet med Jesus det här händer. Alltså om det står så här, men det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder fadern i sin makt har bestämt, utan när den helige ande kommer över er. Alltså vi behöver inte veta saker, vi behöver inte ha koll, vi behöver inte förstå allt. Utan det vi behöver, det är att vara i Guds närhet. Att utsätta oss för den helige ande, liksom, att ställa oss mitt i den strömmen av Guds kraft. Och sen så kommer det hända saker. Ja. Sen kommer vi, om vi går vidare så jag inte står och maler på det här hur länge som helst, så kommer vi till ögonblicket då Jesus lämnar den här jorden rent fysiskt. När han hade sagt detta, alltså att ni ska bli vittnen och ni ska få den helige ande, så såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och vilken en ganska naturlig reaktion. Om vi tänker att vi är en grupp människor så står vi med Jesus och så sen så tar ett moln honom ur vår fysiska åsyn och han försvinner upp mot himlen, så tänker jag så här, om han står här, jag tänker att vi är hyfsat liksom i jämn höjd. Kanske han är lite längre än mig, jag vet inte. Och så sen så far han uppåt, då blir ju det här en ganska naturlig reaktion. Alltså att jag tittar uppåt. Och så sen så kommer det komiska, tycker jag i alla fall, att medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Och de sa, Galileer, varför står ni och ser upp mot himlen? Ja, jo, men för att Jesus precis försvann dit. Det är ju egentligen inte så konstigt, det är ju egentligen en ganska naturlig reaktion. Om Jesus försvinner uppåt så tittar jag ju uppåt. Eller hur? Men problemet är, alltså, och speciellt, nu måste jag bara lägga till, speciellt för lärjungarna, de hade ju haft förmånen att få ha Jesus hos sig rent fysiskt under några år, varenda dag. För dem var det nog inte bara liksom, oj då, vad hände nu? Utan för dem var det nog, alltså jag kan tänka det, om jag försöker tänka mig in i situationen, lite panikkänslor skulle jag ha känt. Som att jag är ensam helt plötsligt. Vad händer nu? Nu är han borta. Vad då, ska jag klara mig själv nu? Han är inte här längre. Han försvann. Alltså jag tror att man kände sig ganska lite plötsligt övergiven och ensam. Och så står man och tittar såklart upp mot himlen. Och jag tror att vi gör så också. Ganska ofta. Att när det händer liksom saker som gör att jag bara känner mig ensam och övergiven, så är det så himla lätt att fastna med blicken åt det håll som Jesus, man tycker att Jesus försvann. Alltså att det ser ut som att, alltså han är ju inte här. Alltså på något vis så kan vi fastna i den här tomheten. Fastna i frånvaron av Jesus och så står vi bara och tittar dit. För det var egentligen det de gjorde, även fast det inte var så konstigt. Liksom. De står och tittar mot platsen där Jesus inte syns längre. Frånvaron av honom. Och känner sig nog ganska ensamma och lite grann, vad gör vi nu? Hjälp. Vad händer? Och jag har sådana situationer i mitt liv. Då man verkligen kan känna så. Vad händer? Var är du? Och så fastnar man liksom. Det står ju fäst blicken på Jesus. Och det ska vi ju göra. Men kanske inte på dit han försvann. Liksom, avsaknaden av honom. För den här ensamheten som man kan känna. Den här liksom, det som lärjungarna ser. Att Jesus inte syns längre. Det är ju inte sant. Det är inte, alltså visst, han syns inte längre, men det betyder ju inte att han inte är där. Och jag tror det är därför som de här änglarna, som jag tror det är, säger så. Varför står ni och ser upp mot himlen liksom? Varför ska ni fokusera på där han rent fysiskt försvann? Han är ju här. Hur vet vi det? Jo, för vad hände lite några dagar senare, eller om det var veckor, jag faktiskt ingen koll. De fick den helige ande. Precis som vi läste tidigare. Den helige ande ska komma över er och ni ska få kraft. Ibland så är det väldigt lätt att fastna i att var är du Gud? Som i dramat. Att liksom Gud, men ni såg det på Joel och Lovisa som spelade, att Joel liksom blev upprörd. Men vad är det någonstans? Vad är det någonstans? Jag ser det inte. Du gör ju ingenting. Och Gud liksom gick efter sig. Men Hallå. Ja, är ju här. Men man blir så fast i att han inte är det som man ser honom inte. Han är här. Och så kommer vi till den här fantastiska avslutningen. Där det står så här. Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denna Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Alltså ibland så, som jag sa, säger igen, ibland så kan det kännas ensamt. Och man kan liksom, det ser sjukt hopplöst ut i en situation. Då är det här ett bra löfte att vända tillbaka till. Han ska komma tillbaka. Han kommer att bli synlig i din situation igen. Helt garanterat. Jag vet kanske inte exakt på vilket sätt. Jag vet inte hur och vad han kommer att göra. Men jag vet att han kommer att bli synlig i ditt liv igen. Precis som att jag vet att han kommer att komma på rent fysiskt och bli synlig i vår värld igen. Han kommer att komma och återupprätta det som lärjungarna frågade om för 1000 år sedan mer. Så frågar de, när ska du återupprätta Israel? Han kommer att komma tillbaka. Vi kommer att få återupprättelse rent fysiskt. Vi kommer att få se honom liksom rent fysiskt. Jag vet inte hur. Jag vet inte när. Men jag vet att det kommer att hända. Och det är det viktiga. Och det går att applicera på det här stora som vi ibland pratar om lite för sällan, kan jag tycka. Alltså, vad är vårt mål? Vad är vårt hopp? Vad är det som ger oss liksom kraft att fortsätta? Men det är ju det här löftet. Alltså det är ju att jag ser ju att han kommer tillbaka. Och det går också att applicera på mitt liv. På min lägenhet. På alla andra saker som får mig att stå och bara känna, men Gud, var är du någonstans? Han kommer att komma tillbaka. För faktum är, det låter ju lite dumt liksom, han kommer att komma tillbaka. Egentligen så har han ju som inte varit borta. Fast det kan ju kännas så. Vi ska sammanfatta det här på något vis. Om vi bara börjar från början. Vi förstår inte allt och det kan få oss att ifrågasätta. Men vi behöver inte förstå allt. Utan vi behöver lära oss att påminna oss om det vi vet. Och inte fastna med blicken i det vi inte ser. Vi behöver påminna oss om att han kommer tillbaka. Att han faktiskt aldrig har gått. Att den helige ande finns som gåva. Att vi har fått den helige ande och att vi ska få kraft. Det står inte kanske, det står inte ibland. Det står att vi ska få kraft. Och så sen, som jag skriver, att fokusera på uppdraget och inte på frånvaron. Och då blev ju, som jag sa, det där uppdraget lite annorlunda för mig. För det handlar inte först och främst om att gå ut. Vårt uppdrag är att gå till Jesus. Det är att söka liksom närheten till honom. Söka den plats där vi får bli fyllda med kraft. Och när det händer sen så blir det som en frukt av det. Att vi ofta vill berätta om det. tror, jag hade inte riktigt bestämt mig, men det här är i alla fall det jag vill ha sagt med predikan. Det finns väl ganska sammanfattat på den här bilden. Jag funderade på om jag skulle läsa från Uppenbarelseboken, och jag tror faktiskt det. För Uppenbarelseboken är en av de mina personliga favoritböcker i Bibeln. Visst, den är svår, men det finns så mycket fantastiskt. Vi läser från Uppenbarelseboken 21, vers 3 och framåt. Vi ser väl när jag stannar. Ni kan bara lyssna eller hänga med, ni får göra som ni vill. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig: det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. Vi ska få höra Lydia. Hon ska få sjunga. Vi kan bara jättesnabbt be en bön. Jesus, tack för att du är med. Tack för att du alltid är med. Jag ber att de situationer när det ser ut som att du har försvunnit, när det ser ut som att du inte är hos oss längre, att vi ska få perspektiv, Jesus. Du ska öppna våra ögon, att vi ska få se och förstå vad som är sant och vad som är rätt. Herre, hjälp oss att söka oss till dig. Hjälp oss att dra oss in i din närhet så att du får förvandla oss, våra liv, våra hjärtan, våra tankar, Herre. Tack för att du är med resten av den här gudstjänsten. Tack för Lydia som ska sjunga här. Jag ber att du ska bara välsigna henne, att det ska få vara dina ord. Amen.
Jag ska sjunga en egenskriven låt som heter Dina vida vingar bär mig.
Dina vida vingar bär mig.
på kanten av ett annat land. Jag flyger framåt med osäker fart. Jag svarar men är framme snart. Jag fortsätter flyga med hjälp från dig. Jag fortsätter flyga med hjälp från dig. Jag fortsätter flyga med hjälp från dig. Oh, oh, oh. Du väntar på mig med en utsträckt hand. Du står på kanten av en jag svajar men är framme snart. Jag fortsätter flyga med.